Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och...
Ida!
Mm.
Mm.
Sånt är det va?
Ja.
Mm. Ja.
I detta regnruskiga land.
I detta, ja verkligen. Det är väldigt regnigt och ruskigt.
Ja, usch.
Och mörkt och tråkigt.
Ja.
Men vad ska man göra?
Det är väl nu vi träder in i månaden vi generellt har färst soltimmar.
Mm, jag tror det va.
Var det inte för typ, eller det var inte förra året utan det var förra året där vi typ hade 3 soltimmar på hela november.
Ja, det kan det nog alldeles säkert vara, eller varit, för att det är ju fruktansvärt gott och trist.
Ja, och ruggigt alltså.
Jag var precis på väg och fiskade och stod under en tågbro som är här i Uppsala. Mm. Och insåg efter ett tag att allt som jag filmar är typ mörkt.
Ja.
Så man såg typ knappt ingenting.
Nej.
Och när jag stod där så helt plötsligt så bara skvätte det till i vattnet. Jag bara, jäklar vilken fisk.
Mm.
Och så bara tittar jag upp och bara, men det där är ingen fisk. Vad är det för någonting? Och så började jag tänka på, vad är det, en bäver? Nej, men vi har väl inga bävrar. Vad är det för någonting? Och så kom jag inte på namnet. Och så såg jag den simmade så här fram och tillbaka, upp och ner på land. Och jag bara, ja, men det är ju en utter.
Åh! Nej, det har jag aldrig sett en vild, tror jag.
Nej, inte jag heller. Och jag bara, vad är det här för någonting? Vad är det jag ser? Men den simmade där fram och tillbaka
gulle.
Mellan land och höll på och hade sig. Så jag bara, jaha.
Åh.
Så den, och så sprang den förbi mig och så satte den sig bakom ett träd och så kikade den fram och tittade på mig och den sprang den iväg.
Åh, de är ju så himla söta.
Ja, jättegullig. Jag bara, det heter inte bäver, för de har ju såna här svansar, du vet, såna...
Ja, ja, och de är mycket breda. Större.
Ja,
och så har ju de är ju gnagare, de.
Ja, men precis. Nej, men det här var en utter i varje fall. En liten gris. Så att... Det var mitt lilla. Jag hittade förresten en båtmotor och en dator.
Okej.
Mm. Det är inte helt fel att få upp det ur vattnet.
Nej.
Nej.
Vad vill du, kattskrälle?
Mm.
Va?
Katt-skrälle.
Du kan gå ut och skrika på fåglarna istället.
Ja, det är bättre. Sitta ut och skrik på dem. Ja, hur är det med dig förresten?
Jo, det var ju en lite tung förmiddag för familjen. Vi hade begravning för min kära farbror idag. Men annars är det okej.
Mm. Skönt. Det kan alltid vara lite... Fast det kan inte vara någon som man liksom har stått så där jättenära. Så är det ju alltid en speciell känsla på begravningar. Och det blir lite tungt.
Ja.
Ja.
Men det var en väldigt fin gudstjänst, säger man så.
Nej, ja, vad säger man?
Stund.
Ja,
det var bra.
Ja, det är alltid positivt.
Ja.
Ja.
Hur är det med dig annars? Håller du dig frisk?
Ja, än så länge tar vi trä här, va? Håller jag mig frisk? Nej, men det är väl bra. Det är höstlov, så det är lite färre barn på jobbet. Ja, och så att man hinner med lite annat än vad man brukar.
Det är ju skönt.
Ja, det är skönt. Men annars så, nej, det är bra. Jag blev lite förfärad över den här nyheten igår dock.
Ja, oj ja. Vi, Uppsala är ju vår hemmaplan, och vi slogs ju av nyheterna av de här männen som avled på Uppsala konsertkongress igår.
Mm, precis. Och det var ju... Nu har de ju kommit fram till att det inte var en olycka och det var inte avsiktligt, så jag vet inte riktigt vad polisen menar.
Ja, det var inte en olycka att 80-åringen föll, men det var oavsiktligt att träffa den andra mannen.
Okej.
Det var inte meningen att han skulle landa på någon liksom.
Nej, okej. Nej, då förstår jag.
Mer än så vill de inte säga. Och det var ju alltså, ja, det var väldigt... fruktansvärt.
Ja, verkligen. Och den här mannen som blev träffad, han jobbar som ambulansförare, vet jag.
Jaha.
För att det är en... nu sitter jag och gossipar på vår podd. Men det är ett barn på min avdelning vars... alltså mammas... alltså hennes mammas pappa jobbar som ambulansförare i Tierp. Och den här mannen var hans kollega och de hade jobbat tillsammans i typ 32 år eller någonting.
Oj, oj, oj.
Så det var han och hans fru som träffades.
Jaha. Ja, de skulle väl på den här ABBA-konserten om jag har förstått det rätt.
Ja, förmodligen. Så att, ja, nej, det är fruktansvärt. Så att, ja, det har jag verkligen tänkt på under dagen.
Ja, alltså man undrar ju vad det var som skedde så att säga. Ja. Men det kommer vi nog få veta om det är något för allmänheten att veta liksom.
Jo, men precis. Så är det. Ja. Nog om det. Det
blir långt idag. Ja. Om vi kommer fram till. Och det vi ska prata om idag har vi valt att kalla för skandaler. Det var vad våran rubrik var när vi skrev upp vad avsnitten skulle vara.
Ja, ja men precis.
Och vi tänkte väl att det kunde involvera lite allt möjligt.
Mm. Och det finns ju medieskandaler och politiska skandaler och alla möjliga sorters skandaler så att säga.
Ja, men vi hoppas att de vi har valt ska vara till intresse.
Ja, det får vi väl hoppas.
Ja.
Men ska vi bara köra igång?
Ja, vi gör det. Det är lika bra.
Ja. Ja, jag ska ju då prata om bordellhärvan. Eller som den också kan kallas för Geijer-affären.
Okej. Okay. Mm.
Och jag har tagit min fakta från Therese Lindgren, hennes YouTube-kanal. Där har hon någon sån här, vad heter det? Ja, men spellista med så här svenska skandaler.
Mm. Ja, hon la ut senast igår på sin Instagram för att det var någon som hade frågat om det inte skulle bli några fler. Hon bara, nej men jag trodde inte ni tyckte det var så kul.
Jaha.
Så hon kanske ska starta upp det igen för den som är intresserad. Hon satt där och
gjorde sin hudvårdsrutin medan hon pratade med ansiktsmasker det är sån här, och raka ansikte. Och...
Det är som motsatsen till sån här get ready with me. Get unready with me.
Ja, men lite så. Men nej, det var roligt att titta på faktiskt.
Hon är väldigt skön att lyssna på.
Mm, men det tycker jag. Så hon hade i alla fall den där då, modellhärvan. Och sen var det en annan YouTube-kanal som hette GV. Alltså G-E-W-E.
Mm.
Och då var det en dokumentär om bordellhärvan från SVT 2.
Mm.
Och sen lyssnade jag på Petri Dokumentär om bordellhärvan.
Mm.
Och sen en artikel från en hemsida som heter Realtid. Och den hette JK som var justitiekansliet. Fick inte listan på alla namnen.
Okay. Jag måste bara, den här YouTube-kanalen som du sa hette GW. Du tror inte att det är GV?
Jo, jag tror det. GV.
Som GV Persson. Ja.
Ja, precis.
Gud vad jag fattar sån här humor, va? Ordvitsar.
Ja, vad roligt.
Ja, fortsätt.
Ja, och vi börjar den 18 november 1977. Mm. Och då kommer det ut en löpsedel som chockar Sverige. Och det är då tidningen Dagens Nyheter som skriver att rikspolischefen Carl Persson pekar ut Sveriges före detta justitieminister Lennart Geijer som ett hot mot rikets säkerhet.
Oj!
Mm. För det sägs nämligen att han ska vara en bordellkund.
Mm.
Och i och med detta då så börjar en historia om prostitution, makt och mörkläggning läcka ut. Och den binds till sist ihop till en härva med många förlorare och sår som än idag inte har läkt.
Mm-hmm. Mm.
Och en kvinna som vi kommer prata om är Doris Hopp. Och hon kallas för bordellmamman.
Men hennes namn, det väckte någonting i mitt lilla hjärnkontor här.
Det var en liten lampa som tändes.
Ja, det slog upp ett Liljeholmens, va?
Ja, vad bra.
Det var bekant.
Ja. För Doris Signe Hopp, hon föddes Linder. Och hon föddes den 16 juli 1930 i Stockholm. Och dog den 31 oktober 1998.
Mm.
Och hon var då ledare för ett Call Girl-nätverk i Stockholm. Där män då ringde in för att beställa då en tjej som till exempel kunde komma hem till mannen eller till ett hotellrum eller ja, och sådär.
Mm.
Och den här Doris då, hon hade även en liten lägenhet i Stockholm som hon hyrde ut till de här männen då. Och där de då kunde utnyttja de här tjejerna som de då hade beställt.
Mm.
Och innan jag fortsätter kanske jag ska varna och säga att det handlar om prostitution och sex så med barn och grejer.
Mm.
Så har man svårt för det så ja, får man hoppa över detta.
Okej, okay. Ja.
Och även fast det var ganska vanligt med prostitution och bordellverksamhet i Stockholm under 70-talet så gjordes sällan några ingripanden från polisen. Och polisen la inga resurser på detta eller de här ärendena och gjorde helt enkelt ingenting åt det. Och 60-talet kan man säga präglades av en sexuell revolution och den svenska synden blev ett begrepp känt över hela världen.
Mm.
Och man införde obligatorisk sexualundervisning i skolan. Och det kom en ökad tillgång av preventivmedel. Och kvinnlig frigörelse utmanade de gamla moralen kring sex.
Mm.
Och man började då även göra informationsvideos som då ifrågasatte synen på erotik. Och debatten om sex och samlevnad blev allt öppnare. Och år 1969 så tillsätts Lennart Geijer som justitieminister. Och han var då ledande när det kom till att lätta på lagarna om pornografi och censur. Och det gör då helt enkelt att det pornografiska utbudet snabbt blir större. Och tidningar lockar då med bland annat strippor och liveshower och massage av alla dess former.
Mm-hmm.
Och i Stockholm så fanns det vid den här tiden 200 bordeller. Oj. Som i sin tur då ledde till organiserad brottslighet.
Ja.
Så det var lite så här om ja, vad som hände då efter 60-talet. Mm. Att det blev väldigt, ja, sex blev liksom en helt annan grej än vad det var förut. Och en av de här tjejerna som fastnade i Doris nätverk, det var en kvinna som heter Eva Bengtsson. Och år 1974 så var Eva endast 14 år gammal. Och mellan juni 1974 till december samma år så bodde Eva och hennes kompis på ett ungdomshem i Bromma. Och en dag när Doris och hennes kusin var på en fest. Nej, en dag Doris, jag menar när Eva och hennes kusin, jag hade skrivit Doris i någon anledning, ja, var på en fest, så kom Doris dit och lockade in Eva och hennes kusin i hennes bordellverksamhet. Och hon lockade då genom så här lyx och pengar och droger och alkohol. Och på 70-talet så var det ju liksom till och med lyxigt att åka taxi.
Ja.
Så det lockade ju även hon med. Och innan Eva själv hann förstå vad som hände så var hon då fast i den här bordellen.
Mm.
Och Eva, hon växte upp i Stockholm och hon beskriver sig själv som ett lyckligt barn. Men när hon var 12 år så skilde sig hennes föräldrar. Och det här ledde då till att hon fick problem i skolan och hon började skolka.
Mm.
Och en liksom effekt av det här var då att hon började testa alkohol och droger. Hon rymde ofta hemifrån och till slut då så hamnade hon på ett ungdomshem.
Okej. Okay.
Så Eva då, bara 14 år gammal, börjar då sälja sin kropp och Doris är då den som tjänar pengar på det här.
Mm.
Och efteråt så har Eva blivit intervjuad av olika journalister och i bland annat P3-dokumentären så berättar hon om hur hon blev våldtagen och slagen av de här männen då,
mm,
som köpte sex av henne. Och i dokumentären så berättar hon även att hon var 14 år gammal liksom, men att hon var väldigt sen i utvecklingen och hon såg då minst 2-3 år yngre ut. Så okay, hon såg ut som att hon var kanske typ 10 eller 11 år.
Mm.
Så de här männen som köpte sex, de visste att hon var minderårig. Så det var liksom ingenting som de inte kunde förstå. Utan nej, det var uppenbart. Hon hade liksom inga bröst eller vad. Och Doris ska bland annat ha uppmuntrat henne att visa upp ett sånt här busskort för barn, eller så här, ett skolbusskort som Eva då hade, som hon då skulle visa upp för att visa för de här männen att hon var så pass ung som hon var. Så det var liksom något positivt.
Jaha, vad ja, fräscht.
Ja, verkligen. Och Eva då, hon började snabbt känna att hon inte längre ville vara en del i det här. Och även fast lyxen lockade så var det liksom inte värt allt som hon var tvungen att vara med om.
Nej, det förstår man ju.
Ja, och hon berättar då i den här dokumentären från SVT citat, så sa hon: man blir så trasig så det går aldrig ur en, aldrig. Mm. Det gnager en inifrån och ut. Man blir förstörd. Och man blir det hela livet.
Mm.
Vilket man förstår.
Ja, verkligen.
Ja. Och hon berättar ju dock att fast hon fått nog och ville lämna så gick det inte. För även om Eva då satt ner foten och sa nej till Doris så blev hon slagen och misshandlad av henne.
Mm.
Och om inte det vore nog så hotade även Doris att hon skulle berätta för Evas föräldrar vad hon sysslar med och hur äcklig hon var.
Mm.
Så hon kunde liksom inte lämna, eller alltså hon kunde väl, men ja, det skulle ju ha vissa följder.
Ja.
Och Doris hade lurat in många tjejer i den här härvan och ja, hennes telefon ringde liksom hela tiden. Och män ringde då och ville köpa sex av citat, hennes brudar, som hon själv kallade dem för.
Mm.
Och på hennes kundlista så fanns liksom vanliga, ja, Svenssons, liksom vem som helst. Sen fanns det män inom polisen och militären. Det fanns kända politiker, kända chefer inom näringslivet och så vidare.
Mm.
Och under tiden som Eva och hennes kusin var tvungna att sälja sina kroppar då, så bodde de fortfarande på det här ungdomshemmet. Och för att Doris skulle kunna sälja dem till olika män så ringde hon till det här hemmet och pratade med de som arbetade där och sa att Eva och hennes kusin behövde komma för att vara barnvakter. Men i själva verket så blev de ju då tvingade att hoppa in i en taxi och köras till en man som ville ha sex med dem.
Okej. Okay. Ja, det var ju konstigt att ändå inte då hemmet kunde se det här. Alltså jag vet inte, det är ju jättesvårt att säga nu, men någon måste ju ha märkt att någonting inte var okej. Okay.
Ja, alltså det som jag har förstått det som var att de började märka det efter ett tag. Men i början så var det liksom mer bara, okej, men vad bra att ni får in lite extra pengar och att ni har råd att köpa lite saker. Och ja, men det är väl bra att komma iväg och vara barnvakt och hjälpa andra liksom. Men sen så märkte de ju att efter ett tag att det kan inte vara hela sanningen.
Nej.
Och det var inte bara då Eva och hennes kusin som var fast i detta, utan det fanns många andra tjejer. Och några av de här kom från Polen. Och de här tjejerna, de kom senare att bli anledningen till att polisen valde att slå till mot Doris och hennes bordellverksamhet. Och polisen, de hade länge haft span på Doris, men de hade inte gjort något tillslag mot hennes verksamhet. Men efter att polisen haft avlyssning på hennes telefon så fick de då misstankar om att de här tjejerna från Polen hade både kunder inom den polska underrättelsetjänsten och Sveriges egen justitieminister Lennart Geijer samt andra högt uppsatta politiker. Så då fick de lite, det här var inte bra. Så efter några veckors avlyssning så bestämde sig polisen för att gripa Doris. Och i P3-dokumentären så kan man höra utdrag ur de här avlyssningarna som gjordes. Och Doris hade då två telefoner. Och i de här kan man då höra hur hon pratar med männen som då ska köpa sex om hur tjejerna såg ut. Och då ringde männen alltså och gjorde en beställning. Och Doris beskrev då de här olika tjejerna. Och då kunde det till exempel vara att någon tjej hade stora knän, vilket jag inte förstår. Att någon var smal, eller att de var tjock, eller bla bla bla. Och hon pratade om deras rumpor och om deras bröst. Och
det känns ju mer logiskt än knän.
Ja,
men det var typ... han välte min mikrofon.
Jaha.
Han skulle gosa med den.
Ja.
Nej, men det känns ju mycket mer logiskt att beskriva någon så här. Hon är lång, kort, små bröst, stora bröst, än hon har fula knän.
Ja, men det var typ någonting hon i den här dokumentären att jag har sett henne naken och hon ser ut som en plockad fågel.
Nej, men.
Eller någonting. Hon har stora knän och hon är stor i käften och jag vet inte. Ja.
Ska du säga, hade jag sagt.
Ja, verkligen. Och hon berättade då även om de var lätta att ha att göra med och så vidare. Och när då männen hade lagt sin beställning som då innehöll vilken tjej de skulle ha, vilken tid och på vilken plats, så tog då Doris den andra telefonen och ringde då upp den här tjejen och berättade var hon ska vara då vid vilken tid. Och så höll det på så där. Och polisen grep Doris i sitt hem och hon åtalades för grovt koppleri och dömdes till slut till 2 års fängelse.
Och inte mer?
Nej. Och åklagaren valde att hålla alla männens namn hemliga och rykten menar på att det beror på att hans eget namn ska ha varit med på listan.
Aj då.
Ja. Och under den här tiden så var det inte olagligt att köpa sexuella tjänster, men det var ett allvarligt brott att ha sex med eller sälja barn för sex då, alltså otukt med barn. Men med hjälp av sin försvarare så lyckades dock Doris komma undan det här åtalet. Och polisen hade inte heller försökt hitta de andra tjejerna som då skulle kunna ha vittnat.
Nähä.
Och det fanns ju därför inte tillräckligt med bevis för att döma henne på den punkten. Och när andra åklagare ifrågasatte varför man inte försökt hitta de här tjejerna, så sa man att det inte hade gått att hitta. Men i själva verket var det nog så att många inte vill att de här berättelserna då skulle komma fram. Och det var därför bara Doris som dömdes och inte en enda man vittnade eller dömdes för det här.
Nej.
Och när Säpo fick vetskap om Doris modellverksamhet på grund av då de här polska tjejerna, så ansåg man att deras kopplingar till den polska ambassaden och den svenska justitieministern kunde utgöra en stor risk för rikets säkerhet.
Mm.
Så den dåvarande rikspolischefen, som jag nämnde förut, Carl Persson, han skrev en hemlig promemoria, alltså ett PM,
mm,
till statsministern Olof Palme.
Mm.
Där han då förklarade att trots att det inte fanns några säkra bevis för att Lennart Geijer köpt sex, så borde han ses som en säkerhetsrisk.
Mm.
Och Olof Palme då, som hade fått det här PM:et, vill inte att det här skulle ställa till det för kommande val. För att det var ju snart riksdagsval.
Ja.
Så rikspolischefen föreslog att de skulle sätta in en kommission som skulle utreda om de här misstankarna som då fanns kring Lennart Geijer var sanna eller inte.
Mm.
Men Palme, han valde dock att inte göra någonting.
Nej.
För han tänkte, om det inte kommer komma ut till allmänheten, så kommer det förhoppningsvis glömmas bort.
Ja.
Men problemet var bara att en journalist vid namn Peter Bratt,
mm,
hade kommit över information om det här PM:et och publicerade då den här artikeln som jag nämnde förut i, ja, Dagens Nyheter.
Okej. Okay.
Och den som hade lämnat informationen var ingen mindre än Leif G.W. Persson.
Nämen!
Nämen,
nämen! Nämen, nämen! Han var ju farten redan då, ja. Mm.
Ja, ja, du vet alltså. Och G.W., han jobbade vid den här tiden nära rikspolischefen. Och det var då därför han fått reda på att den här PM:et fanns.
Okej. Okay.
Och GV har senare sagt att han är säker på att Geijer var inblandad i Doris bordell.
Ja, han är ju inte den som är den. Han kan ju outa människor höger och vänster. Han bryr sig, ja, inte.
Gud, ja. Nej, nej, nej. Och GV, han har även skrivit en fiktiv bok som heter Grisfesten.
Mm.
Och den handlar om en justitieminister som är inblandad i en bordellhärva.
När man så sneaky.
Ja, man får inte vara dum.
Nej, verkligen inte.
Nej. Och i och med att den här artikeln då når ut till allmänheten, så börjar man ju undra varför det här inte har utretts. Och varför det inte funnits någon kommission.
Mm.
Så redan dagen efter så går Olof Palme och Lennart Geijer ut och förnekar allt.
Ja, det är väl klart.
Ja.
Det är inte som att de skulle erkänna något.
Nej, verkligen inte. Till en början så förnekar de till och med att PM:et ens har existerat. Men efter ett tag så säger de att det finns, men att allt som står inte är sant.
Mm.
Och de sa även att det skulle vara helt galet om en minister var med i en bordellhärva och att allt bara var rykten och lögner.
Det är väl klart att det är galet om en minister är med i en bordellhärva, men det betyder ju inte, ja, att det inte är sant.
Nej, precis. Det är helt galet.
Det är ju orimligt.
Ja, det är orimligt. Och eftersom då Palme och Geijer förnekade allt det här, så vändes blickarna istället mot Peter Bratt, som då gjorde den här artikeln.
Ja, ja.
Och man menade på att eftersom han aldrig hade sett PM:et själv, utan bara fått informationen från då GV, så fanns, ja, det inte tillräcklig information att skriva en sån där artikel.
Nej, nej, okej.
Okay. Nej. Så därför så stämde man Dagens Nyheter, som då fick betala skadestånd till Geijer.
Jaha.
Och det här ledde också till att GV fick sparken, eftersom, jaså, han fört den här hemliga informationen till media.
Ja, ja.
Ja, ja. Så det var efter han fick sparken som han skrev den här boken.
Ja, jo. Ja. Det förstår jag ju.
Ja, jo.
Ja, så. Alltså jag tror, hade han sagt något sånt där nu, då hade det varit 100% sanning för alla.
Ja.
GV sa det, det är sant. Det är lika sant som när man har läst något på internet.
Ja, typ. Det är lite så. Nej, men GV, han vet allt. Nej, så är det bara.
Ja, men lite så.
Ja, nej, men det är ju lite, ja. Lite så är det. Och Palme, som då tillsammans med Geijer förnekat allt som hänt, lyckades då göra så att den här skandalen inte blev så stor som den hade kunnat bli.
Mm.
Och valet som då var på gång genomfördes och Palme förlorade. Han blev inte statsminister återigen.
Nej.
Istället så blev det Torbjörn Fälldin som blev statsminister. Mm. Och han hade då sagt att han skulle avslöja alla namnen på listan över misstänkta köpare.
Mm.
Men det är alltid ett män, vet du.
Ja. Det är politiker vi snackar om här.
Ja, det är ju det.
Får vi någon gång ett rakt svar?
Nej, det är lite diffust sådär. Men kort tid efter valet så ändrade han sig.
Såklart. Nej, men gud, sa jag det? Nej, det minns inte jag.
Nej, det har jag aldrig sagt.
Nu lägger du ord i munnen på mig.
Ja. Barry. frågan den togs nämligen upp i riksdagen år 1978.
Mm.
Och då påstod Fälldin att allt bara var en lögn.
Nämen.
Och anledningen till detta var att hans eget namn nämligen stod med på listan.
Nej, lägg av. Det var bara valfloskler alltihopa.
Ja, gud ja. Han bara, nej, men rösta på mig så kommer jag avslöja allting. Och sen bara, nej, det tänker jag inte.
Psych, jag tänker inte säga något för jag står med. Nej, det gör jag inte alls. Jag sa inget.
Nej, det stämmer inte. Det är stort fel.
Herregud. Nej, men
det var så. Jag ska bara gäspa färdigt. Det var så roligt för i den här dokumentären som hör man när han pratar och han bara... Och jag har hittat en lögn eller ett felaktig grej eller någonting i den här listan. Mitt eget namn stod nämligen med och det stämmer ju inte.
Nej, men jösses, då går det ju inte. Nej, då är det fake. Nej. Fake news.
Ja, gud ja. Så i början av 90-talet så väljer Eva att berätta vad hon varit med om.
Mm.
Det är då hon liksom känner att nu vill jag gå ut med min berättelse.
Ja.
Och tillsammans med sin advokat så försöker hon få ett skadestånd av staten på 1 miljon kronor.
Mm.
Och anledningen till det här skadeståndet var på grund av hur de då skött utredningen och att ingen av de männen som köpt sex av barn åtalades.
Mm.
Och hon berättar även i Petra dokumentär att hon lever på en... hon har ju varit sjuk... heter det? Sjukpension? Eller sjukpension... Mm. Ja. Så hon har en pension på, jag tror det var 5 800 kronor i månaden.
Oj, oj, oj.
Och det är det hon liksom lever på. Och så fort hon ska ha liksom firat jul med sina barn eller någonting så har hon försökt få ut fonder och olika bidrag och allt möjligt för att ens kunna liksom göra någonting.
Ja.
Och hon bara, de här pengarna hade betytt så mycket för mig och min familj.
Mm.
Och Eva och hennes advokat, de lyckades få till så att det här ärendet öppnades igen.
Ja.
Men det stängdes lika fort igen då man ansåg att ärendet var preskriberat.
Mm.
Så att det avslogs. Hon
det var det jag var lite orolig för. Mm.
Ja. Och än idag så är det ingen av männen som har dömts för detta.
Nej.
Det är bara Doris. Och jag hittade faktiskt den här vad heter det, ansökan eller vad det heter som de skickade in till staten.
Mm.
Som jag bara tänkte läsa. Och då står det till staten, framställande av ersättningsanspråk. Och så står det, egenskap av ombud för Eva Bengtsson och hennes jämnåriga kusin får jag härmed tillskriva er. Eva och kusinen utnyttjade sexuellt i den av Doris Hopp bedrivna koppleriverksamheten på 1970-talet. Flickorna var då endast 14 år. Koppleriverksamheten har rönt stor uppmärksamhet från tid till annan. urskilligt har skrivit om händelserna som ofta går under namnet bordellhärvan. Mm. Med hänsyn här till fördjupar jag mig här inte närmare kring sakförhållandena. Men så som referens i angelägenheterna kan jag nämna boken Makten, männen, mörkläggningen av Diane Raucher och Janne Mattsson som utkom 2004 på Vertigo förlag. Det kan konstateras att Eva och kusinen varit brottsoffer då de utsatts för brott enligt dåvarande bestämmelserna i 6 kapitlet i brottsbalken. Brottet otukt med barn respektive ungdom kunde på den tiden ge fängelse upp till 4 år. Idag skulle brotten sannolikt anses vara våldtäkt med barn. Att ge ersättning för tillfälliga sexuella förbindelser med någon som var under 18 år kunde betraktas som förförelse av ungdom med fängelse i straffskalan. Brotten har varit kända, brottsoffren och gärningsmännen lika så. Flickorna förhördes ingående av polisens utredare varvid detaljerade uppgifter och klara utpekanden lämnades om förövarna. Polisen under ledning av åklagaren hade fullt tillräckligt med material för att gå vidare i ärendet mot ett åtal. Trots utredningsmaterialet hade skett en mörkläggning i syfte att skydda brottslingarna på grund av att det tillhört eliten inom politik, stat och näringsliv. Flickornas rättigheter som medborgare och brottsoffer har kränkts då staten trots sin kännedom om brotten har underlåtit att beivra det brott och lagföra de män som förgripit sig på dem. Begrepp som myndighetsmissbruk och rättsröta har sällan om ens någon gång varit så passande som i detta fall. Statens svek mot flickorna har fått till följd ett psykiskt lidande som alltjämt plågar dem och har deformerat deras liv.
Mm.
Eva Bengtsson och kusinen fordrar en ursäkt av svenska staten och en ersättning om vardera 1 miljon kronor i skadestånd. Jag får utgå ifrån att staten ej åberopar preskription då det vore synnerligen stötande för den allmänna rättskänslan.
Mm.
Det yrkade skadeståndet är motiverat utifrån att Eva och kusinen under hela sitt vuxna liv lidit psykiskt av att staten trots kännedom om övergreppen underlåtit att agera mot brottslingarna. Deras förtroende för politiken och samhällets institutioner har raserats. Varje gång du under årens lopp i media läst om och på tv sett de tidigare kunderna, politikerna, samhällstopparna, vilka gärna talat sig varma i moraliska spörsmål, har det smärtsamt påminns om övergreppen.
Mm.
De sexuella övergreppen har följts av ett rättsövergrepp som saknar motstycke i svensk modern historia. Det förskräcker att staten med vars lagar de svaga ska skyddas, tvärtom skyddar brottslingarna. Därtill de personer som tillhör landets ledning och är satta att stifta och upprätthålla lagar som skulle ha skyddat dessa unga flickor. När personer i ledande ställning och ansvarig position istället själva begår övergrepp och staten med kännedom om detta blundar och vänder flickorna ryggen är statens skam och ansvar för att söka ställa till rätta som allra störst.
Mm.
Mm.
Det var väldigt välformulerat.
Ja, verkligen. Så,
men jag tycker det är så synd att advokaterna har skrivit i det här att jag hoppas verkligen att staten inte kommer säga att det är preskriberat och så är det de gör.
Ja, och det säger ju Eva i dokumentär, Peter dokumentär också, att hon är inte ens säker på om det gäller när det kommer till sexuella övergrepp mot barn. Att det finns någon preskriptionstid. Jag är inte insatt i detta så jag vet inte.
Nej, jag har ingen aning faktiskt.
Nej, men
risken är ju att det finns det, men jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning.
Nej, inte jag heller, så jag ska väl inte uttala mig för
mycket. Jag kan tycka hemskt att det inte borde finnas, men...
Nej, jag vet inte, men man tycker ju bara att någonting borde hon väl kunna ha fått, liksom. Alltså,
ja.
Hon har ju lidit hela livet och hon har inga pengar och de här männen sitter på sina feta arslen och tjänar hur mycket som helst och lever livet. Jag är inte Palme längre såklart, men
nej. Men nej, det är väldigt tragiskt tycker jag.
Ja, verkligen.
Det är alltid, men... vad ska man säga, de små människorna som lider, eller jag ska säga.
Ja,
inte för att de är små människor, men jag menar...
Nej, men de har ju inte så mycket att sätta upp mot. Alltså, vad ska de säga?
Nej, men precis. Det... Nej, men precis. Det är det jag menar. Att
ja.
De har inte många i ryggen, liksom.
Nej.
Och ändå vågar komma ut och bara, det var jag som var utsatt. Och inte få någonting tillbaka. Alltså,
nej.
Inte en ursäkt, ingenting.
Nej. Nej, det är fruktansvärt. Så att, vi får väl se vad som händer. Hon sa att inte hon skulle sluta fortsätta och få upprättelse, men vi får väl se. Så det var allt för mig.
Ja, det var intressant. Jag känner inte till så mycket om det här.
Nej, men jag lärde mig också lite.
Jag har ju hört man har ju hört talas om det, men...
Jo, precis. Så är det. Ja, ja. Nu är jag intresserad att höra vad du har att erbjuda.
Ja, det är väl bara vi skuttar vidare. Ja, jag hade jättesvårt att välja den här veckan faktiskt. Och så tänkte jag först att jag skulle prata om rasbiologin och Rasbiologiska institutet.
Ja, just ja.
Det ligger ju i Uppsala. Men jag kände att det är ett väldigt tungt ämne, väldigt svårhanterat eller svårhanterbart, ja. Eller jag ska säga. Det är känsligt.
Precis.
Så jag tänkte, nej, jag ägnar mig åt det senare.
Ja.
Så jag tog ett annat ämne som också
Jag tänkte att det du valde inte någonting som var jättemycket bättre kanske.
Nej, eller ja. Nej, nej.
Ja.
Som ni har sett på titeln på avsnittet så ska jag prata om Vipeholm. Och mina källor, nu ska jag ta fram mitt dokument här. Jag har också tittat på Therese Lindgrens Svenska skandaler. Om Vipeholms experimenten. Och så har jag lyssnat på P3 Dokumentär från 5 december 2010 om Vipeholms experimenten. Sen har jag tittat på en dokumentär på en YouTube-kanal som heter Sankt Lars Film. Och den heter Folkhemmets styrbarn Vipeholm.
Okej.
Och sen har jag kollat upp lite på Wikipedia och sådär. Och jag tänkte börja med en del från ett tal som statsminister Per A. Hansson höll 1928. Det kallas för folkhemstalet. Och han sa så här, och det är ett citat då. Det goda hemma känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta. Inga kelgrisar och inga styrbarn. Där ser icke den ene ned på den andra. Där försöker ingen skaffa sig fördel på andras bekostnad. Den starke trycker icke ned och plundrar den svage. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete, hjälpsamhet. Så jag vill bara att man ska ha det här talet i bakhuvudet. Att alla är lika värda i stort sett.
Ja, jo, men det vet vi ju att så är ju fallet.
Och jag tänkte då idag prata om ett mörkt kapitel i svensk historia. Det var en tid då det fanns barn som aldrig fick känna kärlek från sina föräldrar. Som rycktes från sina familjer och tvingades in i en hemsk och nedbrytande miljö långt hemifrån. De fick aldrig gå ut ensamma. Fick aldrig klä sig i annat än anstaltskläder. De fick dela badvatten med andra. Vara inlåsta på sal från 7 på kvällen. Och inte ens få gå på toaletten. De fick aldrig besök från syskon, föräldrar. Och vissa fick aldrig ens en kram.
Ja, usch. Fy 17.
Det här var... Det var jobbigt. Alltså jag satt med gråten i halsen under större delen av min...
Ja, det kan jag tänka mig.
Mitt, när jag tittar på det här.
Mm.
Men Vipeholm är en park och ett bostadsområde i Lund i Skåne. Och det här området var då det byggdes under första världskriget tänkt som ett regemente. Och den 14 juni 1907 så tillsattes arméns kasernbyggnadsnämnd. Och de här fick i uppgift att slutföra byggnationer av 15 kasernetablissemang till infanteriet. Mm. Och år 1919 så stod en kasern avsedd för 2 kompanier färdigt. Men det avbröts. Och man väntade då på kommande försvarsbeslut. Och i 1925 års försvarsbeslut så beslutade man att södra skånska infanteriregementet istället skulle förläggas i Ystad. Så att då lämnar man ju det här. Och de byggnaderna som stod färdiga kom under en tid att utnyttjas som nödbostäder. För att Lund var drabbat av bostadsbrist.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Men 1930 så återupptar man färdigställandet av det här. Men kasernerna kom inte att nyttjas till armén. Utan det blev då istället Vipeholmssjukhuset.
Okej.
Och staten beslöt att göra om området till en vanföreanstalt, som man kallar det. Lund hade sedan tidigare ett sjukhus och ett mentalsjukhus. Vanföranstalt var en institutionsvårdsform från slutet av 1800-talet fram till 1960-talet. Och det här var i stort sett då till för vård av barn med svåra rörelsehinder.
Okej.
Och de här institutionerna hade först ingen offentlig finansiering utan bedrevs bara genom välgörenhet.
Ja, okej.
Men det ändrades ju senare. Och man hade då... Ja, men ortopedisk behandling, och vissa hade även så här yrkesskolor och så.
Mm.
Och det var väldigt tydliga så här rangordningar och liksom, ja, så.
Mm.
Lite som, vad heter det? Vad heter det? Boarding schools, vad heter det?
Ja, ja, men det var lite så här typ prefekter och grejer.
Ja, men precis. Alltså man får tänka lite så.
Ja.
En av de mest kända av de här anstalterna var Eugeniahemmet i Stockholm.
Mm.
Men tillbaka till Vipeholm. Vilka skulle man då inhysa här? Och tanken var då att man skulle så kallat då gömma undan personer med, som man då sa, utvecklingsstörning, förståndshandikapp med beteenderubbningar och så kallade hopplösa fall.
Mm.
För att vid den här tiden så fanns ett väldigt starkt modernitetsideal i Sverige. Allt liksom skulle vara rent och snyggt, det skulle vara raka gator, rent, och man ville få ett avstånd från det tidigare lortiga bondesamhället. Liksom.
Mm. Mm.
Och det är väl en fin tanke att man ville ha ett välstädat samhälle. Men ja, det här är ju skevt, för att man såg ju inte bara samhället som smutsigt utan även då personer, individer.
Mm.
Ja, och vid den här tiden pratade man också mycket om gener, raser och degeneration och liksom så.
Mm.
Så i praktiken fanns det alltså icke önskvärda individer.
Ja. Ja,
för att om man tittar på liksom det gamla bondesamhället, då har ju varje individ en nytta. Även om du är född utan ben så kan du fortfarande sitta och karda ull eller...
Mm.
Även om du inte har världens intellekt men du har en välfungerande kropp så kan du göra, du kan jobba någonting på åkern, alltså allt sånt här.
Ja, ja.
Så att oavsett ålder eller funktionsvariation så hade du, du var nyttig.
Ja.
Ja. Men i takt med industrialiseringen och moderniseringen så försvinner ju de här. Man börjar ha mer maskiner och så vidare.
Mm.
Och då kommer ju de här önskningarna om att gömma undan människor.
Ja.
Ja. Och en överläkare som heter Hugo Toll sa, citat, det är uppenbart att de friska i befolkningen ökar och de svaga minimeras. Det är i de allra flesta fall en skam, en stor skam, att vara sjuk och svag. Att man lyckas få en mängd svaga barn att överleva är inget tecken på kulturellt framsteg.
Nej.
Nej.
Nej, okej.
Okay. Fint sagt.
Mm, verkligen.
Samtidigt så, nu kommer det in som jag pratade om att jag tänkte ta, för det här den rasbiologiska ideologin sveper in i samhället.
Mm.
Och förut så, eller ja, det är väl också viktigt, men förut så var det liksom så här, det är viktigt att du föds in i en fin samhällsklass.
Okej.
Okay. Och liksom, då är man ju fint folk. Ja. Men rasbiologiska ideologin menar ju att det är viktigt att man föds med rätt gener.
Mm.
Där har vi ju nazisterna och allt det här med ariska rasen och allt det här. Och man enligt de här rasbiologerna så liksom, de kunde mäta skallen och säga liksom om du var dum eller smart eller du...
Och då hade jag varit jävligt
alltså,
dum.
Allt sånt här.
Ja.
Alltså allt sånt här.
Mm.
Och de som då man då kallade sinneslöa hade då helt enkelt fel gener och man såg dem som ett hot mot välfärden. Och ju tidigare i livet de kunde liksom skickas till en anstalt och gömmas undan, desto bättre.
Ja, för då syntes de inte, eller fanns Nej. Inte.
Nej, precis. Syns inte, finns inte.
Nej.
1915 så beslutar också Sveriges riksdag att man skulle förbjuda sinneslöja att gifta sig.
Gifta sig? Och,
ja.
Ja, ja.
Och det här förbudet omfattade också epileptiker.
Jaha.
Och det var då ett resultat av den här rasbiologiska forskningen
okay.
som bedrevs i landet. Och då främst har vi ju då Rasbiologiska institutet i Uppsala.
Mm.
Och att jag säger sinneslöja är för att det är den terminologin man hade då. Det är ingenting jag använder idag, vill jag bara säga.
Ja, nej, nej, nej. Det förstår jag. Eller vi. Eller
förbudet då skulle se till att sinneslöja inte skulle få barn och då kunna sprida sina dåliga gener. Men det som hände är ju bara att fler barn föds utom äktenskap.
Mm.
Och då blir ju bara problemet större.
Ja, såklart.
Och det som är galet är att det här förbudet fanns kvar ända in på 70-talet.
Mm-hmm. Oj. Ja.
1934 så kom en ny lag gällande den här gruppen i samhället. Och det var att man skulle kunna tvångssterilisera dem.
Mm, just det, ja.
Och fram till 1975 så uppskattas det att omkring 60 000 individer tvångssteriliserades i Sverige.
Ja.
Och jag har ett fantastiskt citat av Alva och Gunnar Myrdal som båda var politiskt aktiva i Socialdemokraterna om jag inte minns helt fel. Okay. Det är ju ändå, Myrdal känner man ju igen.
Ja, jo, det tycker jag att jag ringer en klocka.
De sa så här: åter och åter träffar vi på stora kullar av barn till imbecilla mödrar där hela skaran måste underhållas av det allmänna. Det gäller den bottensats av psykiskt undermåliga individer vars fortplantning det är ett samhällsintresse att förebygga.
Mm-hmm.
Wow.
Ja.
Det här är alltså människor som då var
politiker.
Politiker, högt uppsatta politiker.
Ja. Ja, det var fantastiskt.
Mm.
Mm.
Föräldrar då som fick barn med någon slags funktionsvariation, de blev ofta övertalade av sjukvårdspersonal att lämna ifrån sig barnen och då liksom skriva in dem på någon anstalt. Och då, nu har jag ju Vipeholm det här då.
Mm.
För att de menade att syskonen då kunde fara illa eftersom all moderns uppmärksamhet skulle gå till det här barnet med en funktionsvariation. Mm-hmm. Och att då de friska barnen, som man sa då, skulle hamna i kläm.
Okej.
Och när barnen väl kom till en anstalt så fick man bara knapphändig information om liksom, ja, men hur de mådde och hur det gick och så vidare.
Ja.
Och när de kom till Vipeholm så fick de lämna ifrån sig alla sina personliga tillhörigheter inklusive kläder eftersom alla skulle ha likadana kläder. Alla dörrar på Vipeholm var stängda och sjukhuset omgavs av ett 2 meter högt stängsel med låsta grindar. Väldigt få fick någon gång besöka familj och man gav inga permissioner.
Nej.
Och var det någon som var utåtagerande och var aggressiv mot andra eller skadade sig själv så blev de fastbundna eller fick ha tvångströja på sig. Och det kunde vara så att en patient fick sitta fastbunden i sin säng en hel dag.
Nej men gud.
De som var mest oroliga fick egna celler där det bara fanns en säng som var fastskruvad i golvet. Och i sängen band man fast patienten med ett speciellt täcke och där fick de ligga helt orörliga hela dagar. Och många före detta anställda har berättat om hur annan personal som då var över dem i rang, alltså typ översköterska eller ja, så. De i stort sett torterade patienter på olika sätt. Alltså de kunde spola dem med kallvatten, de kunde nypas och knuffas och mycket så. Och man var ju osäker då, för man vågade ju inte säga till chefen att någon högre i rang hade betett sig fel. Nej. Men i den här Sankt Lars-dokumentären så är det han var ambulansförare på Vipeholm och sen blev han skötare, om jag förstått det rätt.
Okay.
Han berättade att han kom tillbaka efter en helg eller vad det var. Och då var det en av patienterna som var en av få som var väldigt talför. Han kunde prata väldigt bra. Och han berättade att då en personal hade slagit honom och spolat honom med kallvatten. Och då kände han att det här går för långt.
Ja.
Så att flera gick ihop och gick till avdelningsföreståndaren. Som först inte trodde på dem. Men till slut så gjorde han det och han tog kontakt med sjukhusledningen och det ledde till en hel utredning. Och det här tog tid innan det hände någonting och den här personalen hotade ju de andra för att de hade skvallrat.
Okej.
Men efter mycket om och men så, han fick inte sparken.
Nej.
Ska jag säga. Nej. Men det han fick göra var i stort sett gå och kratta löv fram till sin pension.
Mm-hmm.
Men han fick inte sparken.
Okej, men lite litet straff eller hur man nu vill
men
se.
Men alltså det här med att spola kallvatten, det var liksom, ja, men om det var någon som låg i badet och inte ville gå upp, då spolar de med kallvatten, för det var det enda sättet att få upp honom typ. Alltså det var mycket så.
Ja, men det var lite som när jag pratade om mentalsjukhusen när de hade de här vatten tortyrmetoderna.
Ja, precis. Mm. Och all personal var ju inte så här. Det ska jag absolut belysa, att det fanns fantastisk personal som liksom tog väl hand om de här människorna. Men så finns det alltid de som utnyttjar att de står i en beroendeställning.
Makt liksom.
Och att, men de bara tar ut all sin frustration på en stackars människa som inte kan stå upp för sig själv.
Ja, eller ja, precis. Vet knappt vem den är, tänkte jag säga.
Nej, men precis. Och jag menar, det här kan ju handla om en människa som ligger på en tvååringsnivå mentalt.
Ja. Gud, ja. Ja, nej, hemskt.
Så att, nu kommer vi till de här experimenten som man kanske känner till.
Mm.
Och det är så här att 1939 så beställer riksdagen en offentlig utredning om vad det är som orsakar tandröta.
Mm.
För man har nämligen märkt att Sveriges befolkning har väldigt dåliga tänder och 99,9 av alla värnpliktiga led av karies.
Mm.
Och det här är liksom då Jag tror det var 1938 som folktandvården grundades.
Jaha.
Och man började liksom undra, vad är det som gör att vi får hål i tänderna? Vad kan vi göra för, kan man förebygga det? Kan man behandla det? Alltså, man visste ju inte.
Nej.
Och först då så bestämmer man att, ja men vi måste ju se, kan vi förebygga karies? Och man bestämmer att det här ska göras på människor, det ska testas på människor och inte på djur.
Mm.
Och då har vi en man, som är, han var statistiker. Och var ansvarig på Rasbiologiska institutet, Gunnar Dahlberg.
Mm.
Så han var både statistiker och rasbiolog.
Mm.
Han sa då att ja, men om vi ska göra det här, då måste vi ha en population på minst 1000 personer där vi kan kontrollera matintaget och gärna under mer än 5 år.
Mm-hmm.
För att man då ska få... Du måste ha tillräckligt stort urval av människor och du måste ha en lång period för att då kunna följa de här.
Ja, okej.
Och i andra länder har man då försökt med barnhemsbarn, intagna på fängelser, militärer, patienter på vanliga sjukhus. Men det här funkar ju inte för att ja, men, patienter blir friska och flyttar ut.
Ja.
Intagna kanske blir frigivna. Precis. Barnhemsbarn är ju tänkt att de ska få hem och flytta. Militärer är ju sällan på samma ställe väldigt länge.
Ja, nej.
Så att, det funkar ju inte jättebra. Det var inte så långvarigt och då blir inte resultaten tillförlitliga.
Nej, såklart.
Och man funderar då, vad ska vi göra istället? Och då är det någon som liksom, ah, men vi har ju en väldigt stor population på Vipeholms sjukhus.
Mm.
Och där kan man ju kontrollera exakt vad patienterna äter. Många blev ju matade till och med.
Ja.
Och de är ju tänkta att de ska ju i stort sett stanna där tills de dör.
Mm.
De ska inte lämna.
Nej.
Så då åker man ner och träffar chefen som också är överläkare. Han heter Hugo Frödeberg. Och han är då ensam liksom högsta ansvar för de 1000 patienterna. Och så frågar man, skulle din institution vilja vara värd för det här experimentet? Och man lägger fram det som att det här kommer ju vara prestigefyllt. Vi ska ju bana väg här för tandvården och forskningen och... Det är ju svenska riksdagen och medicinalstyrelsen som vill ha det här. Och oh, det skulle ju lägga hela Vipeholms sjukhus och dig. Liksom, du skulle ju hamna i framkant, inte bara i framkanten av forskningen, utan vi kommer ju definiera forskningen.
Mm-hmm.
Okay. Och han bara,
ja.
Yes please.
Ja. Ja tack, jättegärna.
Ja men alltså, egentligen vad skulle han säga?
Ja, nej, alltså visst.
De lägger ju fram det som liksom
bästa,
once
wow.
In 10 lifetime experience. Liksom.
Ja, men typ. Det är väl en forskares dröm att slå igenom.
Precis. Mm. Och bidra oss. Riksdagen ville ha det här. Oj, 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 oj.
Ja, ja, ja.
Så att han säger ju ja.
Mm.
Och det han också då tackar ja till är 2 halvtidsöverläkartjänster, alltså 2 personer som då ska jobba halvtid, som kommer att hjälpa honom att hålla efter patienternas hälsa.
Mm-hmm.
För att man måste ju hålla full koll på, går de upp i vikt, går de ner i vikt och allt sånt här.
Mm-hmm.
Och för att de inte ska ta skada av experimenten. Och ha det i åtanke kan jag bara säga.
Ja, jo, jo, ja.
Mm.
Ja.
Det man då liksom hade som teori inför den här undersökningen var att socker är en bidragande faktor till karies. Det här är ju självklart för oss idag, men det var inte det då.
Nej.
För att man hade då sett att under krigstid när socker ransonerades, då minskade ju kariesangreppen hos befolkningen.
Mm-hmm.
Så de frågorna man nu hade då var, vad orsakar karies och hur förebygger man karies?
Mm.
Det är liksom grundtanken här då.
Jaja.
Så 1944 så kommer forskarna till Vipeholm och då ska de lära känna sitt material som man då kallar det. Det är alltså patienterna.
Ja, material. Wow.
Mm, ja, men det är såna totalt
avhumaniserande
begrepp. Exakt. Exakt. För de måste ju då liksom lära sig att hantera de här människorna. De måste ju lära sig kommunicera med dem. Många kan ju inte prata, några kan prata lite. Och de är ju mer eller mindre vana vid mänsklig kontakt, alltså beröring. Och många var ju också strykrädda, för att de har ju fått stryk av personal.
Ja, men såklart.
Så att hela första året går ju bara ut på att de ska lära känna de här och att inte få fingrarna avbitna vid undersökningarna av tänderna.
Ja, just det.
Så att vissa patienter fick man ju ge lugnande medel, och man hade också så kallade bitklossar då som man satte i munnen på dem. Och det patienter som absolut inte ville, som liksom stretade emot, de behövde inte vara med, för att Medicinalstyrelsen hade nämligen bestämt att man inte fick bruka våld och tvinga dem.
Nej, okej.
Så att då går man ner från det antalet 1000 då patienter till 660.
Okej.
Ja. För de andra ville inte vara med. Nej. 1946 så börjar man den första delen av det här. Och det är det så kallade vitaminförsöket. För då ska man undersöka om vitaminer och mineraler kan påverka hur karies bildas. Och kan man förebygga.
Mm-hmm.
Och de testar det då med olika mineraler och allt sånt här då i maten. Mm-hmm. Och märker att nej, men det här med preventivt arbete, det funkar ju inte.
Nej.
Och det de bland annat testar då är ju fluor. Och det vet vi ju idag fungerar, men deras resultat visade inte det.
Nej, okej.
Okay. Så att det man var väl inte så jättenoga, kan man tänka.
Nej, så kan det
vara. Då bestämmer vi att nej, men nu ska vi kolla vad framkallar karies. Och då börjar vi ju gå in på det här. Är det här etiskt? Okej, okay, nu ska vi alltså framkalla hål i tänderna.
Ja.
Och etiska prövningar fanns inte på 40-talet. Och man var noga med att varken politiker eller sötsakindustrin skulle då vara med och bestämma någonting, för då skulle det uppfattas som att forskningen är köpt och därmed inte tillförlitlig.
Mm.
Så att man talade egentligen inte om för någon att man började med det här.
Nej, okej. Okay.
Så 1947 börjar man med kariesprovocerande sockerförsök. Och det är då fortfarande de här 660 som är med. Och nu börjar man då samarbeta med sötsaksindustrin.
Mm.
Så det är Massetti chokladfabrik och Chocofa. Och Chocofa var ett paraplyföretag som liksom hade hand om bland annat Göteborgskex, Cloetta och något mer som jag inte minns nu.
Jag tror du menar att det var ett paraplyföretag.
nej, alltså, ja. Det hade
jag bara,
det var kanske fel uttryck,
men vad ska de äta? Paraplyer? Jag bara, då jävla får man hål i tänderna.
nej, men alltså att de höll om flera företag. Det var bransch
ja, de var liksom hade många
bollar. De representerade dem.
Ja, då förstår jag.
Så att nu beställer man ju då choklad, toffis och specialgjorda jätteklibbiga kolor. Ja. Som sen kommer att kallas för Vipeholmskolor. De här kom aldrig ut i handen. Och om ni tänker i lösviktsgodiset idag så har vi de här kuberna med fudge.
Ja, just det. Ja.
Tänk att de var lika stora som två sådana.
Nej, men gud.
Och superduper klibbiga.
Men då hade man ju tappat. Att tänderna hade satt fast i de här kolorna när man var färdig.
Tanken var ju att de skulle gå och suga på de här hela tiden.
Aha.
De skulle ha en sån här i munnen hela tiden.
Även när de sov. De bara...
Ja, i stort sett.
Aha,
man har då under tidigare det här vitaminexperimentet räknat ut vad är grund, vad ska en vuxen människa ha som grundkost?
Ja.
Och då får de ungefär 1800 kilokalorier per dag. Och en del får då utöver detta 150 gram osmält margarin i maten varje dag. Då ska man testa det. En grupp får 24 kolor eller sån här toffis. En grupp får 65 gram choklad per dag. Och en del får socker i dryck. Och en del får en så kallad glukoslösning ringlad över maten.
Åh, vad gott.
Ja. Ja, men det är ju sött och gott, inte vet jag.
Nej, jag vet inte.
Och då, ingen får ju borsta tänderna.
Nej, just ja.
Och efter ett år så gör man då en liten sammanfattning. Man håller då koll på de här människorna. Och det man ser är rent generellt att deras rent generella hälsa blir ju bättre. Mm. Alla går ju upp liksom i vikt och får mindre infektioner och så. Men det är ju inte viktigt för den här forskningen. Nej. Men ja, antagligen för att de fick en mer balanserad kost.
Ja,
så.
Ja, såklart.
Men det man ser då är att gruppen som har ätit kolor, 22 kolor om dagen, och gruppen som har fått 24 toffis i kombination med glukos ringlat över maten, de visar en oroväckande kariesstegning.
Mm.
Och det här är ju jättebra, det här är precis vad de vill ha. Nu ser vi här då, det är jättebra. Nu vet vi vad som orsakar hål.
Ja.
Det som dock börjar hända är ju att patienterna tröttnar ju på de här kolorna.
Mm.
Och de börjar smuggla dem till andra avdelningar.
Ah. De är inte dumma.
Och liksom byter med varann och säger, om jag får din kola så får du min choklad.
Ah.
Och alltså det finns till och med på museum en typ handbollstor boll av kolor som patienter då har gömt undan. De har klistrat ihop sina kolor, gömt dem under sängen, gömt dem under nattduksbordet, för de var så less på det här.
Jag förstår det.
Och nu börjar man bli nervös, för det här kan ju paja hela undersökningen.
Mm.
Så att man till och med den här chefen, vad sa jag att han heter, Hugo Fröderberg.
Ja.
Till och med han går runt på hela sjukhuset. De går igenom soporna, de går igenom allt.
Ja.
För att se till att ingenting smugglas.
Nej.
Och man gör det svårare för patienter från olika avdelningar att träffas.
Okay.
Men trots detta så smugglas ändå lite kolor runt. Men man gjorde det man kunde.
Mm.
Nu får Medicinalstyrelsens generaldirektör J. Axel Höjer höra om det här, och han tycker inte att det här är etiskt. Och han menar på att det här ni kan inte fortsätta utsätta de här för karies. Och forskarnas svar var, jo, det kan vi visst. För att det är ännu inte statistiskt säkerhetsställt att det är sockret som orsakar det. Så vi måste fortsätta ett halvår till.
Ja, men vad bra.
Mm.
Perfekt.
Och nu blir ju de här preliminära... Oj, jag satte i halsen.
Nej, ingen fara.
De här preliminära resultaten gör ju sötsaksindustrin väldigt nervös.
Mm.
För de vill ju inte att det skulle komma fram att det är dåligt att äta godsaker.
Nej, såklart.
Så de ber ju forskarna att kan ni liksom undersöka mer en normal mängd? Ingen äter ju liksom 24 kolor per dag.
Nej. Nej.
Så då går man ner så att någon grupp får testa 6-8 kolor. Och så fortgår undersökningen i ytterligare 2 år.
Mm.
Och mellan 1948 och 1952, alltså 4 år, så bidrar sötsaksindustrin med 400 000 kronor. Det är dubbelt så mycket som riksdagens anslag.
Mm.
Det är 436 kilo karameller.
Åh, jäklar.
20 000 kilo toffee. 8258 kilo cola och 1300 kilo choklad till ett sammanlagt värde av 80 000 kronor. Och det här är liksom då tidigt 50-tal.
Ja.
80 000 kronor.
Det är mycket mer än vad det är idag, så att säga.
Ja.
Ja, herregud vad mycket.
Men då trots sötsaksindustrins förhoppningar så visar det sig att det är farligt att äta godis, och speciellt sånt som är klibbigt och fastnar i tänderna.
Mm.
Och godistillverkarna blir skitförbannade. Och det är känsligt att komma ut med det här, för att de här fabrikerna, det var en stor industri och det var ju många jobb.
Ja.
Så att det här var ju, det var ju känsligt.
Mm.
För de hade ju hoppats på då, de här ägarna till fabrikerna, att de hade hoppats på att man skulle komma fram till en ofarlig mängd godis. Mm. Eller kanske till och med något ofarligt godis.
Mm.
Och de kände att Medicinalstyrelsen i stort sett hade lurat dem.
Okej, okay. Ja.
Men det som man kommer fram till är ju att, jo, men det är okej att äta godis, men kanske inte varje dag.
Nej.
Och därför har vi lördagsgodis.
Ja, lördagsgodis.
Det känner vi säkert alla till, lördagsgodis.
Mm.
Det är en del av den här undersökningen som bidrog till att vi sa så.
Mm-hmm. Så en dag i veckan då är det okej. Okay.
Ja, sätt i det hur mycket du vill, men bara en dag i veckan.
Ja, okej. Okay. Ja, men då så. Ja.
Om vi tar de här patienterna då. Så alla hade ju karies. Och vissa har ju då tandläkarskräck. Mm. Och de vill inte låta sig behandlas. De är rädda för borren helt enkelt.
Ja.
Så det man fick göra var ju att dra ut många tänder.
Mm.
Även om det bara var lite karie. Så att deras tandstatus blev ju väldigt dålig.
Mm.
Och 17 av de här patienterna, av de här som blev tvungna att delta, de fick sina tänder totalt förstörda.
Men gud.
Och alltså, jag måste ju lägga tryck på att inga av de här hade ju den förmågan att faktiskt säga ja, jag vill vara med.
Nej, men precis.
Det var ju inte det. De hade ju inget samtycke i det här.
Nej, nej, nej. Och jag menar, man vet ju själv hur ont det gör att ha ett hål.
Ja.
Eller någon liksom nerv i tanden som håller på att jäklas med.
Men alltså det här är ju... De hade ju liksom ända ner i tandroten, ner i pulpan.
Fy fasiken.
Usch. Alltså tänderna ruttnade ju.
Ja, de måste ha haft så ont.
Ja, men tänk dig själv att bli tvingad att ha en kladdig kola i munnen hela tiden.
Ja.
I år. Mm. Och inte kunna borsta tänderna.
Nej. Och nej, fy fasiken. Man måste ju känna sig alltså så ofräsch också. För jag menar, munhälsan bidrar ju till mycket. Alltså,
mm.
Den gör ju att man... Ja, man vet ju själv om inte man har borstat tänderna. Liksom att, oj gud vad jag känner mig ofräsch.
Mm.
Ja.
Så det var då experimenten.
Ja.
Och sommaren 1953 så tar en ung student sommarjobb på Vipeholm. Han är politiskt aktiv och han tycker att den här behandlingen som patienterna utsätts för är rent av skamlig.
Mm.
Och han går till tidningen C som var den mest sålda veckotidningen i Sverige. Och de kommer och gör ett stort bildreportage om Vipeholm. Och det här blir en skandal att människor behandlas på det här sättet.
Mm.
Och det är inte bara med de här tandexperimenten, utan det är behandlingen som de, alltså den här misshandel och så vidare.
Ja, ja, ja.
Så att det här kommer ju ut och då stryps försörjningen till vidare undersökningar på Vipeholm.
Mm.
Så de får inte pengar till sina experiment, så de läggs ner 1955.
Okej. Okay.
Och mot slutet av 50-talet så visar ny forskning att det gick att träna och stimulera personer med funktionsvariationer mycket mer än vad man trott tidigare.
Mm.
Och nya yrkeskategorier som talpedagoger, psykologer, sjukgymnaster och sysloterapeuter, det heter arbetsterapeut sen.
Mm.
De börjar göra entré. Och så har vi då en man som heter Carl Grünewald. Mm. Han arbetade som överinspektör på Socialstyrelsen på 1960-talet.
Mm.
Han gjorde inspektioner på anstalterna och han kom till Vipeholm. Och han blev så arg. Okay. Han reagerade kraftigt på att det helt saknade stimulans för patienterna.
Ah.
För det fanns oftast ingen sysselsättning. Det som erbjöds var total passivitet och så lite personal som möjligt. Alltså de kunde ju sitta där på golvet och pilla sig mellan tårna eller som man ser klipp, vissa sitter ju bara och gungar fram och tillbaka, alltså,
ja.
Det är ingen som pratar med dem, det är ingen Nej. Som gör någonting,
ja, det är fruktansvärt,
det är bara förvaring.
Mm. Ja, nej, herre mig.
Och han ville då att personal skulle förebygga avvikande beteende genom att erbjuda mer sysselsättning och bygga upp personliga relationer med patienterna. Och all personal var ju inte hemsk, utan det var många som försökte ge de här människorna ett bra liv.
Mm.
Men de kan ju bara göra så mycket liksom.
Mm.
Men nu ändras då vårdideologin från förvaring till att göra det mer trivsamt. Och man bygger om anstalter och tar bort sovsalar och gemensamma toaletter. Och alla patienter skulle i fortsättningen ha personliga kläder och tillhörigheter.
Mm.
Men han, Grunewald, han möter stort motstånd mot den individualisering som han vill införa. Och motståndarna anser att personliga tillhörigheter är onödiga och tycker att det är mycket viktigare att lägga krutet på utbildning för personal.
Aha.
Det som dock visade sig var ju att när patienterna får egna kläder och liksom blir sin egen person, alltså de är inte bara, alla har inte likadana kläder utan de kan uttrycka sig det de har på sig och allt sånt,
ja.
Då ändras ju synen från personalen. Då får de ju automatiskt mer respekt, de får bättre människosyn, och man förstår att de här människorna har ju samma behov som vem som helst.
Ja, gud ja.
Och idag är det ju självklart, men det var inte det då.
Nej.
Och i slutet på 60-talet så slutar man ta barn från föräldrar och flytta dem till anstalter. Nu var det mer att man skulle då få hjälp hemma, liksom så.
Mm.
De som redan bodde på anstalt fick då vara med om en modernisering och man öppnade alla dörrar.
Mm.
Och det fanns en stor oro både hos personal och i samhället i stort att nu skulle ju de här gå sin väg och bara härja runt. Men det här är ju såklart helt ogrundat för att de här, de tar ju promenader, kanske går och köper glass.
Ja,
men
ja.
Sen kommer de ju hem igen. De vet ju inget, det är ju hemma.
Mm, ja, men såklart.
Och personal som är med i den här Sankt Lars-dokumentären berättar ju att men de tog ju alla kunde ju inte, men de som det fungerade med, de åkte ju på så här packa in dem i en buss och åkte till stranden och åkte och fika. Och,
ja, ja.
Och det var många i samhället som liksom så här, oh, de där ska inte vara lösa i samhället, tillbaka till anstalten mer, alltså mycket så.
Ja.
Och många var rädda för dem. Och...
Mm. Att det var liksom något annorlunda i den här situationstecken.
Ja, och jag kan också känna att den synen finns kvar i samhället. Det är mycket okunskap.
Ja.
Många är rädda för personer med olika funktionsvariationer och så.
Ja, det skulle jag väl säga. Att det finns... och det kan man ju ha med. Det kan jag ju själv ibland liksom... man har inte den kunskapen som man önskar.
Nej.
Om allt. Så att
det... man kan bli osäker liksom.
Ja, lite så här, hur ska jag bemöta en person med
precis.
Den här liksom, diagnosen?
Precis.
Eller, ja.
Men man vill ju ändå tro att man är bättre än de här. Jag går inte runt och skriker att de inte ska synas på gatan. Liksom.
Nej, absolut inte.
Men det var det de fick vara med om. Men man fick se lite klipp från när de är och vadar på strandkanten och liksom njuter och så.
Mm.
Och på 70-talet så beslutar riksdagen att institutioner inte är ett människovärdigt sätt att bo på. Och istället skulle man få bo i egna lägenheter.
Mm.
Och alla klarar ju såklart inte av det här. För att man kanske inte har den förmågan att klara ett eget boende. Och om man är institutionaliserad så... Man kan ju inte bara släppa dem vind för våg och bara här, nu får du bo för dig själv.
Nej, det går ju inte. Det blir ju
och det är en man som är med i den här dokumentären. Han heter Kalle... nu tappar jag hans namn. Han har varit med På spåret, vet jag.
Mm-hmm.
Han berättar ju att... det var många av de här människorna då som skulle bo på egen hand som faktiskt... frös och svalt ihjäl för att de visste ju inte hur de skulle klara sig.
Nej, alltså jag menar det blir ju en jätteomställning att helt plötsligt ska man sköta allting med hemmet och med el och...
Kalle Lind.
Ja, just det, ja, Kalle Lind, ja.
Han har faktiskt jobbat på Vipeholm också.
Mm-hmm.
Han blev kontaktperson för en.
Jaha.
Från Vipeholm.
Jaha.
Så att han är väldigt insatt och så. Han berättar ju att i hans ögon så var inte den här totala öppningen att de skulle få bo precis som alla andra var inte 100% för att man brydde sig om deras välmående, utan det var mer att man skulle sänka kostnader och för att det skulle se bra ut på papper.
Mm. Ja, såklart.
Men på Vipaholm i alla fall så startas ju dagliga verksamheter som skola, terapi och andra sysselsättningar. Alltså snickeri och väveri och allt sånt här för de som bodde kvar.
Mm.
Och 1975 så avskaffas som då första anstalt i Sverige tvångsmedel i behandling.
Mm.
Att man inte får tvinga någon att bli behandlad för någonting.
Nej.
Avskaffar man. Och 1982 så stängdes de flesta avdelningarna utom ett par gruppboenden som blev kvar ytterligare ett decennium på Vipaholm. Och sen så har det gjorts om och det är nu mer en gymnasieskola som heter Vipan.
Mm-hmm.
Mm. Så ja. Det var historien om Vipaholm.
Ja, spännande och hemskt.
Mm. Ja, verkligen.
Ja, jag har ju lyssnat på Petra-dokumentären för länge sedan, men det är galet vad man kan göra med andra människor liksom. Bara för
att forskning. De inte har förmågan att säga nej.
Ja.
Så tar man den makten att kunna göra vad man vill.
Mm.
Ja. Jag tycker det är...
Det är galet.
Alltså man fick ju se bilder och klipp. Och alltså,
mm.
Det är alltså fruktansvärt hur man utnyttjar en sån utsatt grupp.
Mm. Ja, nej, det är helt galet.
Och just det här att det var så... känslokallt att de, och alla, som sagt, alla var inte det, många personal försökte ju göra det bra,
men det räcker men, tyvärr inte om inte alla
tyvärr är ju det som syns mest är ju det dåliga, så är det ju.
Ja,
och... men det var bland annat en sköterska och den här mannen då som var ambulansförare, de ville trycka på att det var inte bara dåligt, och det fattar jag.
Nej, men såklart, men jag tänker att handlar det om, vi säger att det är 100 anställda säger vi, och 10 eller 20 stycken är bra, ja men då alltså, då blir det ju övervägande dåligt.
Och även om det skulle vara tvärtom, att det är 10 stycken som är dåliga, så är det ju fortfarande 10 stycken som är dåliga.
Precis. Så att,
och även då hos patienterna så är det ju det dåliga som kanske sticker ut mest.
Ja, visst är det det. Nej, men det är... Ja, nej. Man är ju glad att hela det här tankesättet och allt sånt där har liksom förändrats med tiden, och att det är faktiskt är bättre idag, även om det säkerligen finns...
Och det är ju fortfarande inte jättebra.
Nej, precis,
alla gånger för de här människorna.
Ja, att det fortfarande finns.
Men vi har ju större förståelse.
Mm.
Och liksom kanske inte så jättemycket allmän kunskap om det här, men... Men det är ju bättre.
Ja, visst är det det.
Vi gömmer ju inte undan dem. Vi har ju såna här... jag vet inte om man kallar det för gruppboende. Men där de får bo liksom...
Jo, men lite grupp.
Tillsammans. Ja. Och de har kunnig personal som liksom är utbildad inom sjukvård och så vidare.
Mm.
Som kan hjälpa dem. Och att de får ju gå på bio. De får göra vad de vill. De får äta ute på restaurang. De får gå och handla. De är inte inlåsta liksom.
Nej, det är bara liksom där de bor.
Och det är inte alla, vissa bor ju med sina föräldrar eller liknande liksom. Alltså de tas inte ifrån alla.
Nej.
Det är den delen jag tyckte var så hemskt.
Ja, och som ett exempel, min mamma jobbade på kommunen där jag växte upp för några år sedan.
Mm.
Och lagade mat till alla som var anställda där. Så mellan 8 och 12 varje dag så kom det ett gäng från ett gruppboende och skulle hjälpa till. Och då fick de hjälpa till att duka och servera mat och lägga upp mat och sådär. Och det var ju då med Downs syndrom och andra funktionsnedsättningar som då skulle komma ut och alltså med sysselsättning.
Men det var liksom deras, istället för att de skulle jobba, så var det liksom deras aktivitet för dagen.
Precis, så då kom de måndag till fredag några timmar om dagen.
Ja.
Så att ja,
det... Ja, det är oftast väldigt vanligt att de får jobba på något café eller hjälpa till att packa upp på någon affär eller liksom. Mm. Men det är så att de får vara ute och socialisera sig, alltså jämfört med vad med människor på 30-talet och tidigare var med om, så är det ju fantastiskt.
Gud ja. Verkligen.
Men allting kan ju alltid bli bättre.
Ja,
men
så
länge vi inte går tillbaka till det här så är jag nöjd.
Ja, gud nej. Det får vi väl ändå hoppas. Men ja, nej, det var väldigt spännande och det tackar vi för.
Nej, det var så lite, så lite.
Ja, så det var det vi hade att bjuda på idag.
Ja.
Och vill du berätta var man kan nå oss någonstans?
Ja, absolut. Man kan skriva till oss på mail. Det är staphalspodcast@gmail.com. Eller så tycker jag att man går in, om man har Instagram, så ska man gå in och trycka på följ. Och där kan man skicka PM till oss eller kommentera på någon av bilderna, eller vi lägger ut en video eller liknande. Vi brukar lägga ut lite saker som har med avsnitten att göra eller information eller ja, lite så.
Mm.
Så att där kan man höra av sig om det är någonting man vill kommentera angående ett avsnitt eller vill tipsa om någonting eller ja, vad som helst.
Precis, helt rätt. Och vill vi berätta nästa veckas ämne? För jag har det här framför mig.
Om du har det framför dig så absolut.
Yes. Nästa vecka så bjuder vi på svenska fall.
Oh.
Ja, och vi får väl se vad vi kommer välja för någonting. Det kommer ni ju märka.
Det blir lite true crime.
Ja, yeah, lite true crime. Så det ska bli spännande.
Ja.
Så tack för att ni har lyssnat. Och
tack, tack.
Ha det så bra. Så,
ja, det får ni ha det.
Ja, så hörs vi nästa vecka.
Ja, ja. Hej då!
Hej då!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.